Jag vet inte om det är flera som är som jag, men för ett par veckor sedan så hade vi bilen inne på reparation. Och då alltid när jag är där lämnar in bilen, eller alltid, det är väl inte så ofta man är där, så sällan som möjligt. Så står det ju massa nya bilar också uppställda där. Och jag brukar nästan alltid så där, man väntar lite på sin tur eller när man har hämtat ut bilnyckeln, så gå och sätt sig en av de här sprillans nya bilarna och känna ha-begäret vakna på insidan. Och sitter man i den här sprillans nya bilen, vet du, det är så rent, det är så fräscht, det är så blankt, och så doften, nybilsdoften. Är det någon som känner till den? Det vaknar nästan, tänker du. Jag kanske ska ut och handla i veckan, tänker du. Det är något speciellt med det där. Det finns ett billigare alternativ. $19,90 på Clas Ohlson. Eller andra butiker kanske man måste lägga till också. En Wunderbaum. En doftgran att hänga runt backspegeln. Och det finns till och med en doft som heter New Car. Det är jättebra. Men vet, även om man skulle tvätta upp sin bil jättemycket och hänga en Wunderbaum eller tre runt backspegeln, så blir det ju inte samma sak. Det är något speciellt med det här helt nya. Under några veckor som Veronica hade i sin inledning här, så försöker vi att kliva innanför Guds ögon och förstå hur ser Gud på dig. Genom bibelordet försöka kliva innanför, liksom, i Guds ögon, vem är jag då? När Gud ser på dig, vad far genom hans tanke då? Hjärta. Började med att du är älskad alltid. Med evig kärlek har jag älskat dig, säger Gud. Och talar då om att aldrig förväxla dåliga och svåra omständigheter med Guds hjärta. Förväxla inte svåra omständigheter med Guds hjärta. För Gud har aldrig slutat älska dig. Och kommer aldrig sluta älska dig. Aldrig. Alltid älskad. Söndag 2 talade vi om att du är bekräftad. Du är sedd. Gud känner dig. Han vet vem du är. Du har din identitet hos honom. Vi behöver inte jaga in en identitet. Vi behöver inte skapa en identitet. Utan vi kan lyssna efter vad säger Gud om vem du är. Du är bekräftad som människa. Och förra söndagen talade Pernilla om att vi är frikända. Vi är frikända. Trots att vi inte räcker till. Trots synden som finns i våra liv. Vi snubblar, vi faller. Så har Gud betalat ett oerhört högt pris för dig. Han har friköpt dig. Betalat en lösensumma för dig för att friköpa dig från syndens och dödens makt. Frikänd är vem du är. Och en aspekt av vad frälsningen innebär som jag tycker känns väldigt nära och kanske lite varmare än någon slags juridiskt frikännande, som också är en aspekt av det, men som jag tycker kommer nära och som är så passande idag när vi har haft dopförrättning. Och det är bilden av den nya skapelsen, den nygjorda människan. Ett fantastiskt bibelsammanhang här kommer upp på väggen. Andra Korinthierbrevet 5. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Fantastiska rader. När jag vänder mig till Jesus så är det inte bara så att jag börjar tro någonting som jag inte trodde förut. Eller att jag börjar tänka på tillvaron på ett annat sätt som jag liksom inte gjorde förut. Eller att jag försöker bete mig på ett annat sätt än vad jag gjorde förut. Nej, det är mycket, mycket större än så. Ordet säger att det sker någonting i mig, med mig. En förvandling sker. Det blir en ny skapelse. Jag är inte en tillsnyggad, upptvättad, polerad variant med en wunderbaum runt halsen. Och försöka likna någonting som att, åh, här är det nog fräscht. Oj, vad han har jobbat. Nej! Jag kommer nyskapad från Kristusfabriken. Det är inte mitt arbete, utan det är någonting som sker. När jag säger, Jesus, kom in i mitt liv. Jag behöver dig. Förlåt mig. Bam! Där händer någonting. Jag blir en ny skapad. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Och det är nästan så att det kommer ett litet halleluja som betyder vad då? Lova Herren lärde du dig för en liten stund sedan bara. Ja, precis. I Guds ögon är du en ny skapelse. Du är hans barn, du är en arvinge, du är adopterad. Det har skett någonting med dig. Det är inte bara att du försöker vara på ett annat sätt. Nej, utan det sker någonting med dig. En av texterna som vi har läst inför dopet, som vi läser varje gång vi ska ha dopförrättning med de som vi döper, är från Romarbrevet kapitel 6 och vers 3 och framåt. Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För att om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi vara det i en uppståndelse som hans. Den här vattensamlingen vi har här borta, vi kallar ju inte den för pool, bassäng, jacuzzi, utan det är en grav. En dopgrav. Och vad lägger man i en grav? Döingar. Ett dop, det är att vi sänker ner, vi begraver någon med Kristus. Det talas om den gamla människan, den första Adam, massa olika beskrivningar, köttet, allt möjligt som dör med Kristus på korset. Men vi brukar inte låta dem ligga kvar där, inte så länge. Utan vi reser dem upp till ett nytt liv med honom som nya skapelser. Jesus säger ju i ett nattligt samtal med Nikodemus, där han också säger, ty så älskade Gud världen, Johannes 3. Så säger han också, Nikodemus, man måste bli född på nytt. Varför? För vi behöver dö bort från någonting gammalt. Vi behöver dö bort från ett liv som säger, ske min vilja. Och så uppstå till ett nytt liv som säger, ske din vilja. Nya skapelser i honom, född på nytt, död och begraven med Jesus, men också uppstånden till någonting nytt. För livet med Jesus, det är inte att försöka liksom få till det. Utan livet med Jesus är att leva utifrån det nya jag redan har blivit. Eftersom jag är ett Guds barn så blir det naturligt för mig att leva så här. Eftersom jag är förlåten så vill jag leva så här. Eftersom jag har fått ta emot det från honom så ger jag. Och så vidare. Allting utgår från din nya identitet som ett Guds barn, som förlåten, som frikänd, som älskad, som bekräftad. Därför kan vi liksom sträcka lite på oss. Wow, jag är en ny skapelse. Det är inte att jag har storstädat, putsat och hängt Wunderbaum runt halsen och bara, okej, den kanske duger. Nej, det är sprillans nytt från fabriken. Och på de här bilaffärerna, då har de ju alltid lite strålkastare och grejer på så att man ska riktigt se dem och någonstans. Det är bara, kolla här, vår nya bil. Och vet du, så gör Kristus med dig. Han tar det och bara, titta här, en ny skapelse. Det är ingen gammal rishög, nej, det är senaste modell, kolla. Tänk så här, då blir det ju högmodigt, nej, inte ett dugg. Varför? För hur mycket har du gjort för att det ska bli så? Ingenting. Det är ju han som har gjort, eller hur? I Guds ögon så har du dött bort från något gammalt och uppstått till någonting nytt. Det är en ny skapelse. Om vi tittar på den här texten igen från Andra Korinthierbrevet. En ny skapelse. Så slutar den med att han har gett oss försoningens tjänst. Och i sammanhanget, både innan och efter, så sitter det ihop med att vinna människor. Står det innan. Just efter står det att därför är vi sändebud från Gud som uppmanar er, försona er med Gud. Så det finns någonting av att det här nya livet, den här nya positionen, den här nya identiteten, att det är utifrån den som jag sträcker mig ut till en annan människa och säger, du, välkommen in i det här. Och när jag läste det så försökte jag tänka så här, hur sitter det här ihop? Varför sitter de här tankarna ihop? Ja, men om jag tänker så här, att om jag ser mig själv som en, alltså som ett riktigt ras, en rishög, tänk dig liksom en ljusröd Corolla från 96 som knappt funkar, eller som funkar för att ibland finns det missionärer som kommer till Gjutmästaregatan och skruvar i gamla bilar. Men om jag ser mig själv som en riktig liksom sophög till bil. Bara, kolla här. Och så försöker jag tvätta. Bara, jag hänger Wunderbaumen runt backspegeln och i baksätet och överallt. Och försöker få till nybilsdoften. Så försöker jag, kolla, nej. Det är inte mycket med det här. Jag blir nog kanske insläppt i himlen via bakdörren, men inte så mycket mer. Alltså, vad är det att peka på? Kolla vilken fantastisk Gud vi har som kan göra det här med mig. Det blir ju inte. Men om jag ser att, wow, sprillans nytt från Kristusfabriken kommer jag. Ny förlåten, älskad, sedd, bekräftad. Då är det på något sätt lite lättare. Bara, du, välkommen. Han kan göra med dig som han har gjort med mig. Vet du, jag var den här gamla Corollan. Men nu vet du, nu är jag senaste modell. I hans ögon så är vi nya skapelser som han har gjort oss till. Därför kan jag sträcka lite på mig. Bara, wow, tack Gud vad du har gjort i mitt liv. I Uppenbarelseboken 1:5 så står det så här. Han som älskar oss har löst oss från våra synder med sitt blod. Och vadå? Och gjort oss till ett kungarike. Till präster åt Gud, åt sin Gud och far. Kung, alltså tala om kungavärdighet. Wow. Jag kommer ihåg när vi bodde i Tibro för många år sedan, så då skulle vi ha kungen på besök i Tibro kommun. Och vilket ståhej det var liksom. Eller var det Jo kommun kanske? Britta, kommer ihåg? Var det Victoria som skulle komma? Ja, men var det Tibro eller Jo? I Jo kommun. Grannkommunen där. Britta jobbade där, kanske var därför fick det så nära. Och där fanns det liksom typ en toalettansvarig som skulle, om någon i följet behöver gå på toa så måste det finnas redo. Alltså, det bara så här, allting skulle vara tipptopp. Varför? För då kungen eller Victoria skulle komma på besök. Oh, nu kommer de från hovet. Det är klart, alla sträcker upp sig lite grann. Och så kan vi läsa bibelordet. Han har gjort oss till ett kungarike, till präster. Du har en andlig tjänst. Jag vet, jag är inte så andlig. Jo, vet du vad? Gud har gjort dig till präst i sitt rike, inför honom. Där din tillbedjan beskrivs som på sätt en rökelse. Dina förböner stiger upp till honom som andliga offer. Dina förböner, min vän. Nej, men jag är inte så andlig. Vet du vad? Du får lyssna på någon annan än dig själv. Lyssna på honom. Han säger, det finns ett kungarike som du är en del av. Sträck på dig. Du har fått en andlig tjänst. Du är värd någonting. Lyssna på vad han har gjort dig till. I Guds ögon är du allt det här. Paulus, han säger vid flertal tillfällen, jag som förut var en hädare, förföljare, våldsman. Jag förföljde Guds församling. Jag, den största av syndare. Men nu är jag. Men genom Guds nåd är jag. Och så kommer någonting annat. Förvandlingen. Den nya skapelsen. I Guds ögon så är du, när du har sagt ja till Jesus, så är du en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och grejen att det här är ju en sanning att leva i varje dag. Det här gäller ju inte bara för Semar och Glenn och Peo idag. Och att det gällde för dig den dag som du lät döpa dig. Och sen med tiden har det här gått och nu är du nere på fälgarna. Nu är det ganska rostigt och dant. Nej, det gäller idag. En sång som vi sjunger ibland. Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut. Den är ny varje morgon. Ny varje morgon. Vet du, det kommer ju från Bibeln. Klagovisorna, kapitel 3. Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör. När då? När då? Den upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Halleluja. Stor är din trofasthet. Om du vill ha något vettigt att titta på morgonen när du borstar tänderna, om du har tröttnat på ditt eget ansikte, skriv upp klagovisorna 3 på en liten lapp och så läser du, idag är Guds nåd ny. Idag kom jag precis från Kristusfabriken. Ny bilsdoften vilar över mig. Jag är inte en gammal rishög som hänger på Wunderbaumen på morgonen och försöker så här, hoppas att det ser ut som att jag är någon slags nytt här och fräscht och jag tar i och försöker. Nej, min vän, det går ju inte. Istället säger Gud i himmelen, idag är du en ny skapelse. Idag är du nygjord. Det som var förut, det är borta. Det gamla är förbi. Låt inte gårdagens synder förstöra idag. För när vi syndar så gör vi vad då? Då säger vi förlåt mig Jesus. Bam! Så är det borta. Och sen idag, en ny dag. Nya skapelser.